Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hallå hallå, välkomna till Elbilsveckan med Kristoffer Gullin, det är alltså jag, och Peter Esse. Hallå Peter, hur är läget?
Tjena, trevligt.
Vi har fler gäster här faktiskt. Eller gäster, Peter Esse kanske inte kan kallas för gäst. Men vi har Joakim Dyredand från tidningen Elbilen. Hallå!
Hallå! Kan man kalla en del av inredningen, tänker jag. Snarare en gäst.
Inventarie.
Inventarie. Ja.
Det var dina ord. Jag väljer att inte gå med sådana förolämpningar.
Nej, jag ska istället komma med en motsats till förolämpning. Grattis på namnsdagen, Kristoffer.
Åh, vad tackar, tackar. Du är precis efter mamma.
Fasen,
jag sa. Fan, vad gulligt. Ja, vad fint. Ja, grattis, Kristoffer.
Har du någon tidning som behöver publiceras och det är stressigt som vanligt, eller klarar ner den här veckan?
Icke skickar fredag är det, så att, det är bara...
Då sitter man och rullar tummarna och jobbar inte alls egentligen.
Nej, så är det ju. Sen när det närmar sig nästa lämning på typ onsdag nästa vecka, då kommer man på skit också. Lämning, och så blir det kaos två dygn.
För det är så när man liksom, som när man pluggade. Allt jobb, det gör man de sista två dygnen. Liksom.
Ja.
När man har haft en hel månad på sig.
Ja.
Annars hade man väl inte varit ett kreativ geni, tänker jag. Mm. Det är ångesten som leder till någon form av framgång.
Min chefredaktör Fredrik har tagit det där till sin spets. Det är verkligen så här 5 i 12 allting liksom. Fredrik, har du skrivit ledaren? Nej, den kommer.
Jag har ju träffat Fredrik i veckan när jag var och provkörde nya Renault Scenic E-Tech, som vi ska prata mer om här sen. Jag har ju mina bilval här också. Där har jag förstått att Peter ska förhöra mig.
Okay.
Isi har tydligen återkommit med förslag på en åtgärdsplan, sägs det.
Uh-huh.
Tesla ska lösa registreringsskyldsproblematiken. Eller de har gjort det, sägs det i alla fall. Vi har ju sett att de har skickat till privatpersoner, men nu är det någonting annat som är i görningen här.
Mm-hmm.
ID3 GTX och ID7 Tourer GTX har vi fått se nu. Och framför allt så ska Joakim få berätta om Fisker Ocean. Det har ju varit lite rubriker om dem senaste tiden här, men som en av få journalister i Sverige, får man väl säga, har du faktiskt kört den. Så får vi se hur mycket som stämmer.
Återkommer.
Spännande, spännande. Jag har en grej, ett pro-tip om dimljus, för det är någonting vi har pratat om länge och väl här nu. Nu är det tredje omgången om dimljus här.
Bra, bra att ni tog upp det där, för att jag var inte med senast. Och jag har en del att tillföra också där. Börjar du, Peter?
Nej, jag tycker att du ska börja faktiskt, för det var ett tag sedan du var med. Du får äran här nu.
Tack. Gentilt. Jo, ni sa att ni hade problem att se vilket dimljus som var framåt och vilket som var bakåt när man såg i kombi-instrumentet där eller på displayen då. Det är ju väldigt enkelt för att det som är framåt, det är ju det som går neråt ut från strålkastarhus-symbolen. Och det som är bak, det är det som har raka ljussträck så att säga.
Just det, det som bländar går rakt ut och det som inte bländar, det vill säga framåt då, går ner. Mm. Det var också samma pro-tip som jag skulle delge då. Inte på något sätt som jag hade kommit på själv, utan det var då en forummedlem här på Elbilsveckan där vi då på elbilsveckan.se har pratat om detta länge och väl. Och det är så. Jag var väl ganska så nära på att dra igång helljuset via dimljus så att säga bak. Ni förstår vad jag menar.
Nej, det gjorde vi inte riktigt, tror jag.
Nej, ni gjorde inte det. Nej, men om du möter en bilist som har helljuset på, vad gör man då?
Helljus blinkar.
Just det. Och om du har en Volvo, det är alltid Volvo som ligger bakom, som tänder och släcker det där ljuset för de har det på automatik och det funkar inte så bra på motorväg. Vad gör man då för att visa att nu får du nog lägga av?
Ja, men just det. Då blinkar man ju med bakre dimljusen, eller ett.
Just det, ljuset. Just det. Men det är så mäckigt att dra igång på Volvo EX30. Så innan man ens har hittat att göra det så har de ju själv kommit på sig att där bak. Det är in i menyer som gäller. Och dessutom så har du en bil som klagar då på att du tittar för mycket på skärmen.
Och det är inte bara det att du ska in i menyer, du ska ju liksom in i menyer, hitta rätt ställe och sen ska du välja mer och sen ska du hitta liksom så att du får en, den öppnar upp ännu mer menyer. Det är så konstigt det här systemet, jag är så frustrerad.
Jag provade ju aldrig att dra igång dimljuset bak, men för att ändra de andra lamporna i alla fall, då är det ju att du måste också bekräfta med ratten.
Japp.
Så det är där med att dra fram en hand vid en spak och bara växla. Nej, så enkelt ska det inte vara på EX30. Generellt sett så är ju EX30 en bil som för stunden inte är värdig Volvo. Det som vi känner till och är vana vid Volvo på flera olika sätt. Men jag tänker att vi ska ge det någon vecka till innan vi totalt massakrerar dem. Det har också många bra saker med EX30. Mm. Men det är första gången jag fått förvärma en bil genom sån här tokkörning på motorväg.
Jag tycker att du överdriver lite. Den körde inte maxhastighet de första 3 minuterna, men sen så går den ju upp.
Nej. Det var ju inte det som var problemet. Det var ju laddningen innan. Det var ju därför jag fick köra på det sättet. Medan när jag inte hade kört på det sättet så då kom jag upp i 130 kilowatt då. Så den hade missat förvärmningen på något sätt via navigatorn på första.
Jag fattar inte varför det inte bara finns en ikon för sådana där grejer.
Ja. Nästa grej var att jag lyckas inte ladda på Ionity, varken i Värnamo eller i Helsingborg. Men det där tror jag mer är ett Ionity-problem faktiskt. För de kontakterna, det känns ju som att de är nedslitna. Det är så här, det finns ingen friktion mellan vad stoppar in och så händer ingenting.
Ja, det är mycket glapp i de där oftast.
Ja, verkligen. Och så finns det ju massvis tips att hålla upp och så vidare. Men nej, ingenting funkade. Och jag provar på flera olika på 2 stationer också. Och det är just Värnamo och Helsingborg som är extremt använda. Och jag vet många EV9-ägare också har problem med det. Så det ger jag inte, den ger jag inte Volvon. Utan där vill jag gå bananas på Ionity.
Jag har inte haft några problem med Ionity på min EX30 under mina 2 veckor.
Har du kört ner till Värnamo?
Vad ska jag där och göra?
Nej, det vet jag inte.
Herregud, men, jag håller mig till Stockholmsområdet.
Om det var just Värnamo och Helsingborg som har problem för de är så extremt använda, så var det lite relevant i sammanhanget.
Så kort räckvidd på den där bilen så jag kommer inte så långt.
Nej, lite så är det ju. Det var ju lite stopp. Det var inte så många stopp som Renault Meganen, men visst var det ett extra stopp jämfört med vad vi var vana vid. Dessutom så har ju den där bilen en otrevlig egenskap att den har 2 distansvisare. En i navigatorn och en bilens egna. Varför de 2 inte är synkade för mig har jag fått förklarat från faktiskt samma person som förklarar om dimljusen. Det logiska är att navigator och bilens egna räckviddsvisare är olika. Men vi ska prata mer om det i ett annat i ett annat avsnitt tycker jag.
Jag vill bara avsluta EX30 där. Vi la ju upp en drömbild för Kristoffer på våra sociala medier, elbilen i Sverige igår där. En polare till mig hade hittat ett helt släp med gula EX30. Alltså en långtradare då.
Du var originalet alltså. För att den där bilden har skickats runt sen.
Den bilden har gått
runt. Den där bilden har skickats runt. Jag har fått den 5 gånger nu. Skickad till mig. Mm. Du var först.
Jag la ju till. Ja, det är rimligt. Så nu var jag som hade bilden då i telefonen. Men det var ju då den som jag då konstaterat. Den blå timmen som den här bilden togs då. Och då blir ju allt ljus lite konstigt. Sen kan jag ha dragit ack så lite i liksom, du vet, ta bort skuggor och sånt där. Men nu har jag ju lagt med originalbilden i kommentarsfältet där. Och den är ju fortfarande inte gul, hävdar folk, originalbilden. Så att det här har blivit som den där klassiken från 2015 med den där klänningen som var svart och guld eller vit och silver eller vad det var.
Vad bra. Gud, det är så. Alltså, Gulin gul var den. Och detta har vi då från källan. Nu måste vi gå vidare och prata om Easee. Det var ju så att den 14 mars 2024 så har det gått exakt ett år sedan från att Elsäkerhetsverket sa att Easee hade 12 månader på sig att inte bara komma in med en åtgärdsplan utan även lösa den. För en månad sedan, 14 februari, så hade ju Elsäkerhetsverket någon form av svar på då den här. Jag har inte riktigt kommit in någon plan, men det hade ju kommunicerats från Easee hur man hade tänkt göra. Och det var ju klistermärken som skulle sättas upp. I övrigt ansåg Easee att det här laddarboxen är säker och därmed så behövs det ingen annan åtgärd. Detta tog ju Elsäkerhetsverket och inte höll med om, kan vi använda det ordet. Och förklarade i en lång dokument om varför. Den 14 således så kom då en uppdaterad åtgärdsplan ifrån Easee. Men det är fortfarande så att själva handlingen, själva konsekvensen av detta är att de som äger en Easee-laddbox idag, de ska gå in på en webbsida och så ska de skicka in sina uppgifter och då kommer då Easee att skicka ut ett paket med klistermärken och instruktioner på hur du inte ska använda boxen osäkert då. Eller vad du ska göra för att använda boxen säkert. Och det är ju just det här, vad som kan hända, handlar mycket om boxen används till annat då än att ladda bilar med, exempelvis via adapter, koppla in och så. Att den inte skulle vara säker för att den inte har en extern UFO-sprytare, utan det ska räcka med den interna. Detta hävdar de fortfarande. Så således så är det alltså ett pappers instruktion om hur du laddar bil. Och nya klistermärken då, som du kan sätta på din laddbox, som är åtgärden.
Men det är alltså mitt ansvar som kund att gå in och anmäla att jag har en Easee-laddbox. Skicka det här grejerna till mig.
Ja.
Mm. Okej.
Okay. Och min bedömning av detta, så som jag har tolkat Elsäkerhetsverkets svar på Easees tidigare inskick om detta och hävdande att boxen är säker, är väl att Elsäkerhetsverket troligen inte accepterar detta som åtgärdsplan. To be continue.
Spännande.
Ja, är det så spännande längre?
Vad känner du som boxägare?
Nej, jag har ju, min är ju nedplockad. Så att, och dessutom har jag ju 5 jordfelsbrytare i hemmet, så att det ska nog klara sig. Men det kan fascinera mig att Easee i grunden fortfarande inte verkar förstå den grundläggande problematiken här. Easee verkar vara fortfarande under den idén, tanken om att det här är en förhandlingsfråga med Elsäkerhetsverket. En diskussionsfråga.
Men är det inte bara så då att de gör allt för att slippa komma till slutsatsen att det måste installeras jordfelsbrytare, för det har de inte råd med. Då kommer de gå under. De tar till alla andra metoder de kan för att få bolaget att finnas kvar.
Jo.
Och då kan det inte handla om att man...
Det kan ju vara en strategi att vara förvånad över att det kan sluta där, för att det finns inte på kartan. Då. Men det är ju fortfarande helt oundviklig slutsats i det hela. Mm.
Ja, jag håller med dig, Kristoffer.
Vi får se vad som händer där.
Du tror att det är mening, att de låter clueless, inte att det är så.
Precis.
Inte att de låter clueless, utan mer att de försöker på olika sätt.
Ja, eller samma sätt. Varje gång. Det sägs ju samma sak hela tiden.
Kan det vara någon så här språkförbistring med norska till svenska? Det är ju ganska olika språk och så, tänkte jag.
Ja, det är engelska är det ju för sig. Men det är, framförallt tror jag det är en kulturskillnad i hur... Kanske inte så mycket mellan Norge och Sverige, utan mellan ett företag, hur de ser på det och hur en myndighet ser på det. Det är nog inte första gången det finns diskrepanser mellan den förståelsen. Man kan läsa i den här kommunikationen mellan ISI och Elsäkerhetsverket att Elsäkerhetsverket har gång på gång fått förklara den grundläggande problematiken här. Och att det inte handlar om en förhandling om att Elsäkerhetsverket inte kan godkänna eller icke-godkänna åtgärder och inte heller kan ge förslag på åtgärder, utan att de har baserat på boxen så som den är byggd, att den inte följer standard och att det då är upp till ISI att påvisa då att den är lika säker, och detta har de då inte lyckats med. Och då får de väl istället, och då är ju den slutsatsen som går att läsa mellan raderna och prata med Elsäkerhetsverket, och även som går och bildar sig själv, är ju att lösningen är ju att installera en extern jordfelsbrytare. Där har det så att säga inte hamnat i ISIS tankar då.
Inte i de offentliga tankarna.
Nej, precis.
Hörde någonstans att de bara upphandlat, kollat vad det skulle kosta, men det är ju bara rykten naturligtvis. Men att det skulle kosta att installera jordfelsbrytare. Det som de borde ha gjort är ju naturligtvis och försöka få en vad kallas det, någon form av uppfattning om hur många isolarboxar som är ute som saknar jordfelsbrytare. Det kanske inte är så många egentligen, för att har du inte jordfelsbrytare hemma och det installeras en laddbox, då ska det till väldigt mycket för att en elektriker inte ska samtidigt säga att men ni måste ha jordfelsbrytare hemma.
Ja.
Sådär, det är ju mer försäljning om inget annat.
Om vi går vidare till nästa ämne, tänker jag. Och det är också ditt, Peter.
Ja, precis. Jag har tagit det till mitt hjärta.
Ja, jag har absolut ingen värdering i det här överhuvudtaget. Jag äger inte en Tesla. Jag behöver inte serva en Tesla. Jag har inte en Tesla som står i ett garage och inte kan användas.
Framförallt så ska du inte köpa en Tesla, va? För det är det handlar om i detta fallet.
Nej, jag kommer inte köpa en Tesla.
Nej, precis. Det är ändå imponerande att det finns en bil du inte kommer att köpa. om vi får tro frågeställaren där. Om ett senare ämne. Det handlar ju om hur Tesla löser registreringsskyddsproblematiken. Och de är ju ett mycket fiffigt bolag, kan man säga så. De är påhittiga. Det började ju återigen levereras många Tesla-bilar med registreringsskyltar redan ute från när de hämtades upp, så som det var på den gamla goda tiden innan strejken gick igång. Men hur löste de det, har man ju undrat. Och hörde rykten redan för några månader sedan om att de hämtade registreringsskyltar ute hos andra bolag i närheten. Men sen samtidigt så du kan inte beställa registreringsskyltar till andra namn än ditt eget då, än vem som äger bilen. Och sen kollade jag faktiskt några registreringsskyltar och det var inga ägarbyten och sånt konstigt, mer än från generalagenten och TM Sweden AB till kunden. Så då släppte jag väl lite det. Men nu har det rapporterats här att Sveriges Radio Eko tror jag så rapporterar om att det är precis så det går till. Mycket riktigt så är det så att föregående ägare här ser på en bil. Då är det Team Sweden AB, adress Frejgatan 1, bolaget Alex Todd AB. Det går helt enkelt till ett annat bolag än Tesla. Så det går igenom den här postblockaden, sympatistrejken, genom att adressen är visserligen Team Sweden AB, men en annan adress. Så enkelt var det att komma förbi den blockaden. Jag ringde till STs presstjänst här precis innan, och det är lite, när det kommer till att man pratar med egentligen alla i den här konflikten, utom myndigheterna, de är alltid trevliga. Men alla i den här konflikten är så förbenat otrevliga när man pratar med dem. Presstjänster från fackförbund. Jag fattar inte.
Vad hette bolaget,
sa du? Det är så himla känsligt.
Alex Todd.
Alex Tornavi, det är Mr. Cap i Stockholm, på Frejgatan.
Ja.
Så de kommer dit. där när jag pratade med ST var det precis som att det inte riktigt förstod hur det gick till. Och sen när jag då fick, för då sa jag, men vi blockerar bara posten då. Jo, fast det går via posten. Det är ju inte via, det är ju inte det andra sättet då. Ja, vi får kolla på hur det återkommer. Och så, jaha, okej. Okay. Ja, återkom då. Du, har du ens mitt nummer och namn? Men det är så extremt känsligt det här. För det är ju så, för att fackförbundsrörelsen i det här landet har nog aldrig varit med om en sådan, ska vi kalla det, värdig motståndare som Tesla ändå får sägas vara, om det här får ses som en kamp mellan två giganter. Och Tesla lyckas då komma runt allting, och nu har de då ytterligare ett sätt. Sen hur då det här går till, jag pratade med Transportstyrelsen och fick det bra förklarat. Trevlig myndighet där. Och det här är ju så att om du är en generalagent eller på annat sätt ta in bilar i landet, då kan du ha det på flera olika ställen. Och skulle det då komma registreringsskyltar på bara ett ställe i landet, så skulle det bli en jävla logistik. Och då har de ett system med biadresser som går att lägga in, och därmed kunna skicka då registreringsskyltar till andra delar av landet automatiskt på det här sättet. Och det är ju ingenting konstigt. Och det är också det systemet som används. Men av allt att döma så blockeras då inte den posten där, utan det verkar som att post blockeras hos Postnord enbart om det matchar både namn och adress i registret där. Sen så var jag lite fördelsam, för det stod ett annat organisationsnummer som inte finns, och då var jag tvungen att kolla då om Tesla försökte fuska på det sättet. Det finns ett organisationsnummer då, om de som kollar de här uppgifterna i fordonsregistret, och står det som börjar på 6 69 91 05 57 05, och det är dock Transportstyrelsens interna nummer för att hålla koll på de här olika biadresserna då. Så det är inget konstigt. Så det har de löst det, och registreringsskyltar skickas ut och bilar säljs, och Tesla i Sverige har aldrig gått så bra som nu.
Nej, jag läste någonting om att försäljningen ökar allt mer, också via Sveriges Radio tror jag var. Så att det verkar inte gå någon nöd på dem.
Fast i morse var det någon nyhet om att nu protestsäljs Tesla-bilar. Så att jag vet inte. Det beror på vem man lyssnar på.
Ja, vi får väl ha en kvartalsrapport här i slutet av mars och se hur försäljningen har gått. Det är ju ännu mer intressant. Det har aldrig varit så intressant att kolla statistik på elbilar som blir, just med tanke på rapporter kors och tvärs om hur dåligt det då går. Men siffror ljuger inte. Och nu börjar vi också, nu börjar det bli så långt så att det är inte latenta siffror från tidigare försäljningar, utan jag tror att siffrorna nu här baseras på ett ganska så, hur det har sett ut, ett ganska så tufft 2023, och så börjar de då levereras första kvartalet nu här 2024. Bilar som då inte levereras, ska vi komma in på nu va, Kristoffer?
Ja, ja, precis. Jag tänkte, vi har ju ett annat märke här som gärna skulle vilja ta den här tronen av att vara Sveriges vanligaste elbil, och kanske är det en kombi, en fyrhjulsdriven kombi som kan göra det, även om jag inte riktigt tror att Model Y kommer bli slagen. Men Volkswagen har visat upp inte bara ID.7 Tourer nu, utan även GTX-versionen, alltså den fyrhjulsdrivna kombin.
Ja.
Nu finns det en fyrhjulsdriven kombi från Volkswagen som du inte kan beställa än, men som du snart kommer kunna beställa.
Ja.
Det här är ju det som alla har gått runt och väntat på, säger man.
Ja, så
kommer
det
bli säljsuccé här nu.
Ja, men det tror jag det kommer. Framförallt ID.7 Tourer GTX heter den väl?
Mm.
Är det den heter? Det är inte ID.7 GTX Tourer, jo det är det. Det kan jag säga.
Okej, okay, då står det fel på alltomelbil.se.
Gör det? Det här är väldigt intressant, för att jag var ju och filmade dessa bilar i Mallorca var det, just det. Och just i fallet med ID.7 GTX Tourer så fick jag hjälp av Volkswagens svenska, en medarbetare på kommunikationsavdelningen. Jag vet inte om hans namn, om hans namn vill bli taget i radio så att säga. Du får återkomma i det fallet om vi ska vara mer tydliga med det. Men det var i alla fall en mycket trevlig och hjälpsam och duktig fotograf från Volkswagen som hjälpte mig filma den. Och det var ju mer än en gång han tryckte av inspelningen och påminde mig om att den heter ID.7 GTX Tourer och ingenting annat.
Jag måste bara få fråga en grej här. GTX då ju. har ju Volkswagen gått ut med att det är ju de fyrhjulsdrivna bilarna.
Nej.
Och det... där håller jag med dig. För det var precis min tanke också.
Det har de sagt.
Det har banne mig sagt.
För att lyssna här nu. För att du, när vi pratade om ID Buzz, va, så sa han... Ja, och så kommer den ju i GTX-utförande, det vill säga fyrhjulsdriven.
Ja, jag vet. Ja. Ja. Nej, man kan ju tolka det ju för sig hur man, lite hur man vill. Det här att just om de har sagt så kan de ju också ha menat att ID Buzz GTX kommer vara fyrhjulsdriven då.
Nej, men alltså det stod faktiskt i de initiala grejerna här att GTX var fyrhjulsdriven.
Det är klart att GTX står för fyrhjulsdrift, det är självklart. Det är bara att sen så när saker och ting ändras och det kommer en ID3 GTX som inte är fyrhjulsdriven utan att det bara är har en inte starkare motor, för det är samma motor där bak som i vanliga fall, men den har de har pumpat upp den lite då, de har gett en högre effekt helt enkelt.
Just med ID3 GTX så är det väl en ny motor jämfört med den gamla ID3.
Nej.
Eftersom ID3
alltså jämfört med den gamla ID3, ja, förlåt. Ja, det är det ju.
Bara så att vi...
Det är ju, de har ju uppgraderat det, men det är samma motor som finns i... Ja, det är samma motor som finns i nya ID3 också, men då med lägre effekt. Det är så att säga samma motor som har 210 kW i ID3 GTX och som har 40 kW i GTX Performance. Då.
200,
ja. Är det 250 eller 240?
Det är 250 på alla fyrhjulsdrivna GTX.
Exakt.
De tvåhjulsdrivna GTX:erna har jag ingen koll
på. Precis.
De borde inte få finnas.
Det finns det finns två stycken fyrhjulsdrivna GTX:er. Förlåt, bakhjulsdrivna GTX:er. Det är ID3 GTX och ID3 GTX Performance. Och det som är med då ID3 GTX är ju att dels så finns den här lite mer upphottade motorn. Och dels så handlar det ju egentligen om design. Att du ska köra runt i din lite snyggare ID3, helt enkelt. Mm.
Så hur länge fick då Cupra Born vara den mest effektstinna bilen på den lilla plattformen där då?
Ja, det är ju samma, de är ju lika.
Två veckor?
Två veckor
var de sportigast.
Ja. Rätt intressant att Cupra lanserades före, för där då visste vi ju vad som skulle hända med ID3 också då.
Ja, jag trodde fortfarande att ID3 skulle bli fyrhjulsdriven.
Ja,
jag trodde det också.
Ja, nej, de har väl inte den riktigt plattformen. Det som är kul med ID3 är ju att den numera med stora batteriet, som dessutom är lite större, 79 kWh istället för 77, det kan du nu ha då tre sits där bak, eller totalt femsitsig. För att ID3 med stora batteriet har ju alltid varit fyrsitsig. Mm. Det stora batteriet på ID3 är då det som har varit standard på de andra då. Det här 77 kWh batteriet.
Fråga kolon där, Peter.
Ja.
Är det 82 kWh bruttobatteriet där man har minskat... man har tagit från bufferten alltså. Så innan, det har alltid varit 82 kWh brutto och 77 netto. Men nu är det 79 netto då, som man har höjt lite.
Det vet jag inte om de har höjt det eller om de har ett nytt batteri bara. Grejen med Volkswagen är att de har olika batterier.
Ah, jo.
Och det är ju där, alltså även på samma, det är ju därför vissa laddar snabbare än annars och sådär. Mm. Så exakt vem som har satt upp de cellerna och varför det är på 79 istället för 77, det vet jag faktiskt inte. Det kommer ju andra större batterier till ID7an som går upp i 86 kWh, va?
Ja.
Ja. Och plus minus någonting.
Hur långt kommer man då? Om man har en ID3 GTX med det stora batteriet.
Ja, om du har den lilla motorn då som är 210 kW bakhjulsdriven. Lilla motorn. De är så sagt exakt samma. Med motorn med lägre effekt, menar jag. Då kommer du väl en 60 mil, va? Enligt VLTP. Och det är viktigt att poängtera att det är VLTP då. Och ingenting annat. För det var en som skrev i kommentar. Jag kör inte med min ID3, man kommer inte alls så långt. Nej, men det gör du inte när du kör 120 på motorvägen.
Nej.
Men ID7 GTX Tourer är ju naturligtvis en stundande storsäljare. För vi gillar vår fyrhjulsdrift i det här landet. Oavsett om vi vill ha det eller inte. Själva Tourer i sig har vi pratat om innan. Det är en helt okej bagageutrymme. Det ska också sägas att de här 604 literna prickade rätt. Kan,
605 läser jag.
Okay. Det är ju faktiskt
mjölkpaket till där.
Det är ju exklusiv under golvet.
Okej.
Okay. Komforten, om den då påminner om den vanliga ID7 Tourer. Och vi var ju också lite kritiska till att det inte gick att köpa med det adaptiva chassit. Eller hur, Kristoffer?
Ja, ja, precis.
Och nu har vi då fått svar här ifrån Volkswagen om att jag skulle nästan kunna säga att det var en korrigering på det vi sa där. För vi sa att en återförsäljare hade då meddelat en kund att det fanns restriktioner. Vilket är ju ett starkt ord i sammanhanget. Men det är det som används inom Volkswagen-koncernen. Men det är i alla fall restnoterat. Och då var det här. Det finns ju två sådana exteriörpaket. Ett med panoramataket och ett utan panoramataket. Och det är alltså det med panoramataket som är restnoterat då. Alltså att det är en lång fördröjning och det är på glaset. Men nu finns det möjlighet att köpa ID7 vanliga ID7 Tourer med det adaptiva chassit. För det är tillbaka och det var borta på grund av ett tekniskt någon latch i maskinen helt enkelt. Så det var aldrig restnoterat.
ID7 Tourer kom ju upp i konfigurationen i veckan. Så att min gissning är väl att de har jobbat lite i bakgrunden där. Och så vart det lite störningar under tiden. Och precis då råkade vi titta och se att det inte fanns. Men nu gör det ju det. Så att alla livets glada dagar.
Det är väl lite symptomatiskt för bilindustrin att de blir drabbade av sina egenheter när Esse och Gullin och ibland även Dr. Dyredand är igång helt enkelt. Det kanske man ska tänka på.
Mm. Jag har nämligen varit inne i en annan konfigurator så sent som i morse här. Volvo EX30 går inte att beställa längre. Utan du kan köpa lagerbilar. Är det så att den där båten från Kina har kommit nu med alla bilar och sen så är det jättemånga månader kvar tills nästa båt ska gå? Är det därför?
Nej, vad jag har förstått det så är 2024 årsmodell slut. Den har tillverkats klart. Utan nu så ska man gå över till modellår 2025, precis som man gjorde med EX40 och EC40. EC40 är ett dåligt namn.
Ja,
den här.
Ja, riktigt dåligt.
Men det gick över till modellår 2025 här för ett par veckor sedan och nu är det dags för EX30s tur. Vi kan prata mer om EX30 nästa vecka, men den får lite nyheter där.
Då blir det ju gulingul, då ska de byta namn på färgen äntligen.
Ja, det måste
jag. Det bara räkna med.
Men vi måste ju prata om det här med årsmodeller som säljer slut. Jag vet, jag förstår logiken bakom den. Det är leder får viss tilldelning etc. etc. och så vidare. Men sälja slut på en produkt som fortsätter tillverkas. Visst, de kanske ställer om fabriken lite sådär. Men det är en absurd tanke att sälja slut på bilar i bilfabriker som fortsätter producera.
Är det inte lite mer show and en verklighet så att säga? Det låter bra att man har sålts ut på en årsmodell.
Har inte det här varit typ säljargument i urminnes tider, skynda dig innan det tar slut?
Mm.
Och nu kan du bara köpa lagerbilar för att nu ställer vi om, nu kan du inte köpa en bla bla bla. Alltså, jag tror mer på att det har med sälj att göra.
Ja, och sen kan man ju sälja ut så att säga 2024-orna.
Ja, precis.
Men det är ju dum sälj. Det är ju jättedum sälj. Här är ju Tesla otroligt duktiga. Det känns som att bilindustrin har en tendens till att jag vet att det här är en härlig känsla som jag bara vill ha i bakhuvudet. Jag vill inte utmana den känslan för den stämmer säkert inte. Men någonstans så fram tills jag utmanat den här tanken så känns det ändå som att bilindustrin har en tendens till att ta efter Teslas negativa saker, men de förstår inte vad det är som egentligen är dess stora fördel, dess positiva saker.
Apropå EX30, mer om det nästa vecka.
Det är konstigt att vi bara kommer tillbaka till det där. Ja, men nu, det är
vi
i alla
behöver
fall,
fortsätta
ja,
här. Så att
vi behöver reklam också för alla som inte prenumererar på tidningen Elbilen Plus, va? Heter den väl?
Elbilen Plus, ja precis.
Ja, Elbilen Plus. Elbilsmagasinet Patreon, Elbilsveckan Plus eller P3S's YouTube-kanal betalande. Få reklam nu.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Välkomna tillbaka, får man väl säga till er som lyssnade på lite reklam. Jag har hört rykten om att du, Joakim, har någonting att säga.
Ja, precis. Jag måste tala av mig lite grann. Det hade väl hetat dyredansraserier tidigare, eller vad SE kallar det. Jag tycker det är lite hårt, men det är en sak som gnager mig.
Okej, ja, det gnager i dyredand kan vi heta. Kan vi ha som en liten intro där?
Aha.
Nej, dyredansgnag.
Men vi måste ha två D. Dubblerier.
Dyredansdubblerier.
Ja. Ja. Så här va. Vi ska inte riktigt släppa den där Volkswagen-koncernen. För jag vill prata om den här nya Porsche Taycan Turbo GT. Med 1100 hästkrafter och ännu lite snabbare. Som dessutom kommer i en Weissach-version. Utan baksäte. Det är ju så häftigt så att man vet inte vad man ska göra av sig någonstans. Och tänker man lite mer på det här så är det ju inte alls häftigt. Det är ungefär lika ohäftigt som Audi Q8 e-tron, ja, Dakar Edition eller Edition Dakar. Det kan vi ta en annan gång. Men någonting sånt där. Dakar, hög och med ännu högre förbrukning än vanliga Q8. Jag hade som konsument blivit mycket, mycket mer imponerad av en Audi Q8 e-tron long range som är kanske lite sänkt och ja, du vet, lite sådär tunad med helt platta hjulsidor eller någonting så att den ser ut och en lite längre spoiler på bakluckan så den ser ut att gå 100 mil. Och likadant på Taycan, för det är ju ändå en GT-bil egentligen vi pratar om. Nu är det en sportbil enligt dem då. Men en bakhjulsdriven version som är ytterligare aeroanpassad och ännu längre räckvidd. Är det bara jag? Eller ska man vara imponerad av en bil med bur istället för baksäte och en Audi med takräcke och terrängdäck?
Jag tänker en bil utan baksäte. Får den tillgång till det här transportbonussystemet då? Eller kan man säga att Taycan är en transportbil?
Jag tänkte lägga in den som EPA.
Ja, det tror jag att du skulle göra många arga på. Så att det kan bli kul.
Hurra.
Att göra. Mm. nej, jag släppte aldrig. Jag gjorde en halv video med Car Expo om vad som fanns där. Förutom de dedikerade videoserna. Och där nämner jag bland annat Audi och känner lite så här. Ja, här har vi en Q8 med lite större däck, lite galler på taket, och då fick den ett nytt namn. Det var ju otroligt ospännande.
Mm.
Och det är lite så jag känner.
Mm. Nej, jag vet inte om de känner att de liksom har fastnat i gamla hjulspår och att det är enklare för dem att presentera prestandamodeller eller terrängmodeller än att de facto presentera någonting som går längre, för man vågar kanske inte riktigt gå där om det inte går längre. Kan det vara så?
Men just med Audi och Q8 så tänker jag att Q8 ska inte få någon utvecklingsutrymme, utan där ska ju fokus ligga på de nya bilarna.
Mm.
Och problemet för Audi är att de nya bilarna inte kommer.
Mm.
Porsche har ju lyckats jättebra med Taycan, och de har ju Macan här på G nu också, så att varför de kommer med en sån här, det måste ju vara att det är ett gäng som på ett kontor som har haft lite roligt liksom.
Ja, sen kan vi ju kanske den pressvisningen så att säga av Taycan Turbo GT, så att jag peppade för nedräkningen sådär, så kom man dit, då var det ett varvrekord på Laguna Seca. Sen så hade de med en viss CEO från Apple som fick prata om sina nya glasögon, och sen var det slut på allting. Man nämnde aldrig någonting om bilen. Det var den mest förvirrade presentationen av en modell någonsin.
Ja, då har man ändå sett lite.
Ja, och den här är topp, banne mig. Så nu har jag duberat av mig, eller vad det heter.
Ja, duberat av dig, precis. Men vi måste gå in på det här. Vi måste ha en intervention här för Gullin. Det är alltså folk som är... Hur kan Gullin köpa nya bilar hela tiden och så ofta? Mitt namn nämndes också. Jag vill bara föra protokollet. Jag har beställt 2 bilar nya hela mitt liv, bara jag väntar på en. Så att... Jag ger Gullin allt detta. Vad är det för bil du väntar på?
Jag väntar på en BMW i4 M50.
Och du har en Volvo EX30 idag?
Ja, det är korrekt.
Och innan dess så har du haft en Ford Mustang Mach-E?
Det är korrekt.
Och innan det en XC40 heter den då?
Det är korrekt.
Just det. Och sen har du haft lite bilen där. Så egentligen har du... Och den enda bilen som du egentligen har beställt är, som du inte har planerat och som du fick avbeställa, det är en Polestar 4, va?
Det är korrekt. Alltså nu måste vi ju skärpa oss här. Det här är ju... Jag har beställt 6 bilar nu totalt under min tid. 4 av dem...
I mitt liv eller som YouTuber?
I mitt liv. 4 av dem tog jag emot, var jättenöjd med, levde med. Okej, XC40 Recharge hade 4 månader för att den stod ju med på verkstad eftersom den inte kunde ladda, så det var lite problematiskt. Men jag hade en XC40 bensinare innan dess, var jättenöjd med den. Hade Mustangen, var jättenöjd med den. Nu EX30 här, den har jag ju aldrig planerat att ha jättelänge. Och min plan med att det skapa buzz och få visningar för att man är tidig med EX30 fungerar alldeles utmärkt, tackar som frågar. Men jag har ju varit ute efter, eller jag har ju liksom haft hyrbilar 2-3 månader så här för att liksom leva lite längre med dem, och jag känner att det är ganska stressigt, det är jobbigt, det är dyrt, och nu så har jag varit på jakt ett tag efter liksom en egen bil att liksom åka.
En egen bil att få förmånsbeskatta.
Så kan man också kalla det, men en bil som jag själv äger och går tillbaka till liksom, där jag har testat klart mina bilar som jag vet fungerar, och liksom, det är bara att tuta och köra. Och där hade jag beställt en Polestar 4. Ja. Men, och då hade jag beställt en single motor, men på grund av lite så här ekonomiska ändringar åt det positiva hållet så vill jag gå över till en dual motor. Så jag mailade Polestar och frågade om jag kunde byta till en dual motor. Och ja, det kunde jag göra. Om jag betalade 10 000. Ska jag betala 10 000 kronor för att göra om ordern, alternativt lägga en ny order och då hamna sist i kön? För att och få en dyr, liksom betala mer pengar, och det ska jag betala 10 000 för. Ja, det ska jag göra. Jaha. Då blev jag gubbsur. Och så att nej, då tänker jag beställa bilen istället.
Vänta, nu måste jag... Var det för att du skulle behålla din plats i kön så att säga?
Nej. Det var för att lägga en ny order. Skulle jag... Ju vill jag göra den här ändringen, så blev det en ny order som hamnade sist i kön. Och den här andra ordern då, med single motor, skulle jag avbeställa. Så det skulle kosta 10 000 kronor.
Ja. Mm.
Eller 1% av ordervärdet. Men med depositionsavgiften så blir det... omkring 10 000 kronor.
Mm. Jag tyckte ju det här var tokigt.
Ja, jag tyckte också det.
Då tänkte du att nej, det här är för jävligt. Så du skrev ett argt mail, eller?
Ja, men jag skrev det. Tyckte att det är helt orimligt att jag ska betala 10 000 för att beställa en dyrare bil. Men då vill jag beställa hela ordern. Och då är det 2% av ordervärdet som gällde. Så att... det blir ju med depositionsavgiften där 16 000 kronor.
Det är rätt mycket pengar där.
För att säga nej, jag vill inte ha bilen.
Jag tyckte det här var orimligt också faktiskt.
Ja, men alltså att man har en avgift för att avbeställa en order, det köper jag. Det kan jag gå med på mer än att jag ska betala pengar för att ändra en order och hamna sist i kön och hela den biten.
Ja, det är lite ologiskt. Ja, jag tyckte det var så intressant, och det var också fördel, för det finns ju alltid en pressetisk dilemma här att försöka lösa sina egna problem via och ta upp dem som en större fråga. Men det var inte mitt. Det var inte min Polestar-beställning. Så jag passade faktiskt på att kontakta Polestars pressavdelning och fråga om det här var rimligt. Visst, en viss avbeställningsavgift kan kanske eventuellt läggas på om det faktiskt finns kostnader med att planera bilar och sånt. Och som privatperson så är den här icke-fråga. För där har du alltid distansköplagen. Och du har rätt att fram till 2 veckor, till och med efter leverans, ångra dig. Och du kan alltså ångra dig innan också. Men detta var ju företag. Gullin är ju ett framgångsrikt företag, uppenbarligen, med tanke på att han höjer beställningar åt det hållet. Så då har inte Gullin samma rättigheter då. Men var det rimligt? Det tyckte väl inte jag riktigt, kanske. Så då frågade jag det och jag fick ett svar. Vi förbehåller oss rätten i våra köpvillkor för företagskunder att fakturera en eventuell kostnad om en företagskund vill ändra eller avboka sin beställning mer än 14 dagar efter lagd order. Den eventuella kostnaden är 1% av ordervärdet exklusive extras. Till exempel vinterhjul och moms vid ändring av order och 2% vid avbokning. Det till får täcka våra eventuella administrativa och övriga kostnader som en ändring eller avbokning skulle kunna medföra. Vi tittar på varje individuellt ärende och vårt mål är att hitta en så kostnadsneutral lösning som möjligt för kunden i varje enskilt fall. Och detta svaret fick vi. Det hittades väl en ganska kostnadsneutral lösning just i ditt fall, va, Kristoffer?
Det kan man ju minst sagt säga, för att i princip samtidigt som du får det där svaret så får jag ett samtal från en representant på Polestar. Det var inte personen jag hade haft mailkontakt med. Men då berättar man att eftersom bilen inte är byggd och ordern är så generell så att de kan ganska enkelt flytta den vidare till någon annan bara, så ser man ingen anledning till att ta betalt av mig. Utan hur jag än gör, om jag vill göra en ändring eller om jag vill fortsätta med avbeställningen, så kommer kostnaden för mig bli 0 kronor.
Det här är ju intressant, kan jag tycka lite då. För att de där administrativa avgifterna är ju inte så mycket administration kanske, utan det sköts ju digitalt. Förutom i det här fallet, när det är en fysisk person som har ringt upp dig också. Så nu har de ju faktiskt lagt arbetstid på det här.
Ja, det har de ju gjort. Och alltså, jag har ju inte nämnt vem jag är, men mitt namn står ju där. Och det är ju helt omöjligt för mig att säga om det är på grund av att jag är jag eller om de gör så här. Man får ju anta att de gör så här.
Vi har ju en läxgrej här nu då. Om det är fler som tänker avbeställa sina bilar och har dem på sitt bolag och får en faktura på 16 000, så finns det ju ett predikatsfall här då från Julina.
Lex, ja. Lex Gullin.
Jag fick ju till och med tillbaka min depositionsavgift. Jag varit jätteförvånad.
Ja, det var ju
inte räknat.
Ja, just det, just det. Nej, men det är intressant. Jag kan ju tycka att Polestar kanske inte riktigt är i en position att göra kunder sura på det här sättet. Även om det löste sig sen till slut.
Problemet är ju att det löste sig ju till slut. Men det var ju inte den initiala uppgifterna. Utan då gick jag... Jag har ju pratat om BMW X2. Jag har ju hängt lite på lokala BMW-handlaren här ett tag. Liksom. Och så fick jag väl köra BMW X2 och kände att nej, det här vill jag inte ha. Men då stod ju i4 där och jag har ju sneglat på i4, men tycker den är lite dyr.
Alltså just uppgraderingen typ på Polestar, det är ju... Du vill alltså slänga mer pengar på dem.
Ja, det vill jag ju. Det är korrekt.
För du vill, det tycker jag är det mest spännande. Du vill slänga mer pengar på Polestar. Du vill ha en fetare Polestar 4. En dyrare Polestar 4 helt enkelt. Som vi får anta att de tjänar några kronor extra på. Och att då liksom straffa ut det. Ja, men det vill vi ha extra pengar för. Den är ju lite ologisk också. Det känns som att här är det norra på... det ekonomiska, de som sitter med sina Excel-dokument, som har tänkt till, och inte kanske de som är ansvariga för kundupplevelsen då.
Alltså, hade Polestar sagt i sitt första mejl, ja men det kan vi lösa, du hamnar sist i kön men vi löser det här, problemlöst, ja. Då hade jag antagligen haft orden liggandes. För det som Bavaria-säljarna här nu klämde ur sig efter att man hade gått där och smekt på bilarna var ju att ja, men vi har ju ett business-lease-erbjudande på BMW i4 M50 nu. Så att efter att ha gjort en sån offert så skulle ju en i4 M50 bli med försäkring och vinterdäck och lite rolig utrustning bli billigare per månad än Polestar 4 single motor exklusive vinterdäck och försäkring.
Hoppla, Kerstin.
Så att från att ha tänkt att det här kommer ju bli dyrare så blev det billigare.
Än din sneak Polestar.
Ja, sneak Polestar är svårt att säga, men ja, det är korrekt.
Det är korrekt uppfattat.
Ja, så kommer att, ju du fira med att skaffa en Renault också. Så du måste ju ha två bilar.
Jag måste inte ha två bilar.
Okay. Och,
Renault är...
Fin övergång annars.
Ja, det var en jättefin övergång.
Att han har ju pratat om den här Renault mycket, att han ska ha en sån.
Ja, men alltså Renault tycker jag gör så mycket rätt, det har jag ju sagt flera gånger. Och nu har jag varit i Spanien och kört nya Renault Scenic E-Tech. Det här är en bil som börjar på 464 900 kronor, men för det priset kommer antagligen ingen köpa den. Den är lite så här halvsnål utrustad och det är techno man vill gå upp till. Och då är den 494 000 om man tar det lilla batteriet på 60 kWh och då har du en VLT på 430 km. Men den är också helt ointressant skulle jag säga, utan den intressanta versionen här, det är Techno EV87 som har ett 87 kWh batteri och en VLTP på 625 km för 549 000 kronor. Det är mycket mil för pengarna, det är mycket bil för pengarna och jag tror att Renault Scenicen kommer bli, nu är vi lite fega i Sverige på att köpa franskt, men det här är en fantastisk bil. Den är något stötig kanske, det är lite vindbrus i höga farter. Men det är god komfort i den. Vi har Android Automotive, den senaste versionen. Och jag som kör en EX30 med Android Automotive, senaste versionen. I Renault så buggar den inte, den funkar. De har både Android Auto och Apple CarPlay trådlöst redan från början. Det kommer inte sen i någon uppdatering eller något sånt där. Utan Renault har gjort sitt jobb. Det hade de gjort redan på Renault Megane 2022, så det... Det visar ju att de jobbar lite annorlunda. De jobbar också annorlunda mer på interiören, för vi har knappar överallt. Det finns knappar på ratten, det finns knappar för klimatet under den här 12-tumsskärmen där Android Automotive körs. Det finns spakar, det finns paddlar. Det här är min favorit. Det finns en My Safety-knapp. Och den här knappen, den kan du trycka på två gånger så går du in i My Safety Personal eller något sånt där. Och där kan du själv bestämma vilka assistanssystem du vill ska vara igång och avstängda. Så den är ju alltid på som standard eftersom EU. Men trycker du två gånger, då kan du välja vilka system som du vill ska stängas av. Vill du aldrig köra med Lane Assist, ja men då ser du till att då kan du konfigurera den knappen så att den också stänger av Lane Assist tillsammans med även den här varningsljudet som blir när man kör över en kilometer och lite andra saker. Det är ju supersmart ju. En fysisk knapp för det. Bara trycka två gånger. Och du får liksom feedback tillbaka när du trycker på den. Dessutom är det en lampa på den också så att man den verkligen kan indikera. Och jag känner att man har gjort så mycket rätt här. Du har en stor förardisplay där du kan se Google Maps eftersom det är Android Automotive. Du kan ladda ner appar. Du har Spotify, Storytel och allt sånt här som är intressant. YouTube fanns inte som app, men det var på gång. Så att det var ingen större fara där.
Mm.
4,47 lång. Så att, okej, baksätet, jag fick plats bakom mig själv. Det är bagage på 545 liter, vilket väl får anses vara okej. Får dra 1100 kilo. Okej, så. Det är så mycket rätt med den här bilen. Och om man funderar på att köpa typ en Kia Niro EV, gör inte det, för att den har ingenting jämfört med Renault Scenicen. Den här Scenicen med EV87-batteriet som är den intressanta, kan ladda 150 kilowatt som mest. Vi fick dock se laddkurvan och den var ganska dålig. Den laddade 150-20% ungefär. Sen går den ner i 130-50% och sen ligger den på 95 upp till 80.
Är vi bara, det, har Kia Niro ingenting? Det är ett ganska starkt ord.
Alltså, säg någonting. Den har inte laddning, den har inte räckvidd, den har inte komfort, den har inte mjukvara.
har den ju, men inte lika god då alltså.
Jag skulle vilja ställa den här lite mer mot en Skådan.
En Jacken?
Ja, den känns ju som en nuftig bil om man ska använda gammal Skåda-prosa.
En Jacken skulle jag säga är något större.
Ja, det är den. Men den här är ju rymlig. Scenicen är ju rymlig på ett sätt som få. Speciellt med det här djupa bagageutrymmet och sånt. Mm. Det är ju bråddjupt där. Alltså den är ju väldigt, vad ska man säga, effektivt inredd.
För det är väl nackdelen med Scenicen beroende på hur man ser det. Den är ju bara framhjulsdriven. Den har ju en motor på 160 kW, 220 hästar. Det är ju inte jättemycket. Och den gör 0-100 på så här 7-8 sekunder. Det är liksom, men det funkar. Det är ju väldigt sällan man behöver den här extra effekten. Det är ju om du gör en omkörning som det kan vara skönt att ha den. Men man kanske får vänta tills det kommer en lite längre raka då.
Vi var inte riktigt överens om version heller, Gullin. Alpin-versionen är den man vill ha eftersom man är sportigt lagd.
Nej, jag håller absolut inte med. Det finns ju en Esprit Alpin-version här. Och den ska ju vara lite sportigare. Den har en egen lack som är ganska häftig. Den har lite schyssta, unika fälgar. Den har ett par sportstolar som de kallar det. Vilket jag har lite svårt att se sportigheten i. Men det är ju bara utseende. Det har ju ingenting med kördynamik att göra. Det är bara utseende. Ja. Och då skulle jag hellre ta Iconic-versionen. Som är den högsta utrustningsmodellen för 590 000 kronor. Då har du elstolar, du har sköna säten.
Vi betalar 600 000 för elstolar.
Om du vill ha, ska du säga som en kör Audi?
Ja, men vilket påhopp här. Det var inte alls så jag menade.
Vill man ha elstolar.
Utrustningsnivån där var ju, för det kanske inte det som är det viktigaste, tänker jag, i olika utrustningsnivåer.
Vill man ha elstolar så är det 590 000 kronor. Men då får man också alla de här assistansstödsystemen som Renault har, som fungerade väldigt bra på spansk motorväg. Hur de fungerar på svensk motorväg får vi återkomma om helt enkelt.
Ja, Renaults system. Om vi kollar på Renault Megane E-Tech då, som jag har kört den, så det finns inget att klaga på den gamla häcken. Så att det är nog bra på Scenicen också.
Jag är imponerad av Scenicen och jag tycker att den förtjänade årets bil. Car of the Year fick den ju. Och
konstigt att det blev en fransk eller italiensk bil. Otroligt.
Ja, eller hur? Ja.
Och konstigt ändå att de var med på Genève-salongen där de blev utnämnda. Sjukt tur ändå att de ändå var på mässan som en av få bilmärken.
Är det någon lite bitterhet här?
Nej, det är väl en... jag har mina
konspiratorer
kring priset, såklart.
Ja, just det. Lite.
Ja, ja, absolut. Men säga vad man vill om det. Jag tycker att bilen förtjänade det.
Mm.
För att den ger väldigt många mil och god komfort till ett vettigare pris än vad vi har sett från andra tillverkare.
Mm.
Den här kan du ju... Alltså, som sagt, om vi tar Kia Niro EV som ungefär samma storlek som den här, så det finns ju ingenting som Kian har. Ingenting.
Nu sa han det igen där, Peter.
Vad är det med Kia som... Varför har den fått...
Jag vet vad Kian har. Den har längre garanti.
Ja,
ja, det är korrekt.
Mm.
Det har den.
Ja.
Den...
Men batterigaranti har Kia bara 7 år. Men,
av alla bilar som Scenicen kan konkurrera, varför får stackars Kia ner och massa skit här nu?
Men den ligger väl också runt 500-550 tusen kronor. Ungefär 440 lång och sådana grejer.
Mm.
Ungefär samma storlekar, ungefär samma prisklass.
Mm.
Har vi några andra bilar i ungefär samma storlek och samma prisklass?
Det finns massor med bilar runt 440. Alltså, vi har ju Volvo EX40.
Till exempel.
Som är omkring den här storleken. Men jag tror i Sverige så kommer ju det nog aldrig kunna konkurrera med Volvo. Så att det är liksom inte ens...
Nej.
Även Kia kommer vara tufft för Renault att konkurrera med. Men om jag bara fick så här förutsättningslöst, så är ju Renault Scenicen en trevligare... Alltså bara en mer allmänt trevligare och bättre bil än XC40. Men i andra hans värde så kommer ju Volvon springa åttor runt Renault.
Säkert Kia också.
Därför behöver ju Renault komma ut med bra privatleasingpriser på den här bilen. Och kollar man på Megane så har de ju inte gjort det. Så att jag tror att det kan bli tufft för dem.
Jag tror att det Kia har, det är nästan ingen begränsning i hur lågt de kan skicka ut de bilarna i privatleasingpris. Och det är också där tror jag Kia Niro kommer att vinna.
Har inte Kia en frunk också, förresten?
Kia har en frunk, det är sant. Det har inte Renault.
Nej, precis.
Det har inte Renault. Däremot har Renault ett ganska djupt... Förutom att de har en djupt bagage så kan du ju lyfta på det där golvet och så kan du ju få 20 cm till rätt ner.
Ja, jag hoppade ju så ner där på mässan. Det finns någon film på det. Jag försvinner.
Det är väldigt mycket utrymme där bak.
Det är ju...
Men det hjälper ju inte om man har fullastat.
Och sen är det ju så att Scenicen med sitt goda fina Android-system slår Kia i hästlängder.
Och även det slår Volvo, Polestar och faktiskt. Volvo också.
Ja, precis.
Jag som är av den gamla journalistskolan och motorjournalistskolan, jag tycker att folk var irriterade när man använde Mustang-namnet på en elbil. Jag däremot blir irriterad när man tar det gamla fina Scenic-namnet på en bil som inte är en MPV.
Nej.
För när 1997 där, när Scenic kom, då var det en MPV det fanns på den tiden. Multipurpose vehicle.
Scenicen MPV har väl också fått Car of the Year-priset?
Absolut, så det här är den första bilen som vinner årets bil andra gången. Fast i ny skepnad.
Men, det är två helt olika bilar.
Ja, jag måste få berätta en kort anekdot här bara. Jag var på pressvisningen av andra generationen Scenic. Och vi åkte till en hästgård bland annat, kommer jag ihåg. Och åt lunch på någon sån här terrass. Och så var det någon hästhage där och de visade sån här, det heter väl fan ett agility med hästar, men någonting sånt där, dressyr kanske. Och sen så skulle den här ryttaren då rida upp bland borden. Och det gick ju bra för honom. Förutom att hästen skulle, du vet, hästar de släpper sig lite här och var.
Så den oj.
La ju grejer där. Mellan borden där. Och sen så började vi då köra tillbaka mot flygplatsen och då satt den dåvarande presschefen, som numera är inte kvar inom Renault-organisationen, och sa att det här är en riktig livsstilsbil, sa han. Och jag höll inte alls med. Jag tyckte att det här är när man har förlorat livsstilen och skaffat familj och barn och nu är det familjelivet som gäller. Det blev så upprört i bilen att han tyckte på bestämdhet att det här var livsstilsbil när han var fransås då. Så att hans kollega, de var två PM-människor, fick sitta och lugna ner honom och säga åt honom att sluta tjafsa med chauffören, jag. Sen var han arg hela flygresan hem.
Ja, vad härligt, härligt. Ja. Det tror jag är någonting som typiskt händer dig med den andra. Mm. Ja, så är det. Vi ska fråga dig om Fisker kommer vara upprörd här nu. Henrik Fisker kommer vara upprörd på det du har att säga när vi ska gå över och avsluta med din provkörning av Fisker Ocean. Man kan ju säga att han har ju lite annat att tänka på också efter en annan YouTubers liten provkörning som inte på något sätt jag skulle säga har mer inflytelse på världen än vad du har, Joakim, men lite, man kan väl säga att det blir en kombo här av din och Marcus Brownleys provkörning kanske som ställer till det.
Ja, jag tyckte ju att han hade ju några sakfel då där och sen visade sig att han hade nog kört den med programvara 1.7 och inte 2.0 då.
Det hade han.
Det hade han, precis.
Det ses i videon.
Så att det förklarar visserligen vissa saker. Den här har ju varit lite av en följetong i podden, den här bokningen av pressbilen då från vår sida. Och den har ju då pågått i 2 år på riktigt. Och flyttats fram månadsvis då av Fiskers organisation. Och sen helt plötsligt så ringde de och bara, ni kan hämta bilen nästa vecka. Sen ringde de igen och sa att ni kan hämta bilen idag. Så att allting gick jättefort. 1-2-3 så satt jag där i en Fisker Ocean Extreme. Uppdaterad till 2.0 programvara. Den har då bland annat hold-läge när man stannar vid ett korsning eller trafikljus. Och då måste man trycka på bromsen, bör tilläggas. Och då kommer det upp ett H i klustret framför. Och så kan inte bilen rulla bakåt. Enpedalsläge, det finns inte fullt ut ännu. Utan det är just så att när du kommer fram då till korsning, trafikljus och så vidare. Så måste du i sista sekund flytta foten till bromspedalen för att stanna. Inte sällan går då ABS-bromsarna in. Ett känt fel, de känner till det, men det är ganska osnyggt. Det finns ingen adaptiv farthållare, det finns ingen automatiskt helljus, det finns ingen förvärmning av batteriet, det finns inte Apple CarPlay. Det finns en app där du kan låsa och låsa upp bilen. Du kan se räckvidd, men den stämmer ju inte. Så att den har ganska stora brister. Förvärmning av kupén via app hade ju varit rimligt, kan man tycka. Navigatorn är ju en sån här TomTom. Kanske ett av de äldre navigationssystemen som finns. TomTom som var med från början. Och de har inte kommit ikapp världen, utan en TomTom-navigator ser ut som en TomTom-navigator gjorde när den lanserades någon gång på 90-talet. Grafikmässigt. Det går inte att få satellitbild och sån här trevligheter. Och som sagt, ingen förvärmning via den heller då, som funkar i svenskt klimat. Den ska ha någon form av minivärmning eller förklimatisering av batteriet, men det funkar inte här. Sen när man kör då, så när du startar bilen, det börjar då med att det dyker upp i text, ska jag förklara för någon på vår forum hade missförstått mig då. När man startar en bil så kommer ju alla varningssymboler upp, men här kommer det upp text då på ett system som alltid är trasigt, och det är olika varje gång, det är lite lotteri då. Oftast är det bromsarna som inte fungerar, och det är ju jobbigt att hinna läsa en sån sak.
Då läser man att bromsarna inte fungerar, vill man inte rulla iväg, känner jag.
Nej, nu är jag lite av en daredevil, så jag gör det ändå då. Rullar iväg, kör en kvart ungefär. Sen börjar det rinna iväg meddelanden. Det är laddluckan som är öppen, nyckeln är inte kvar i bilen. Nödbromsen är ur funktion, döda vinkelvarningen finns inte kvar, allt. Och det är sen så när de 5 har kommit då, så kommer de 5 igen, sen kommer en igen, och sen så till slut så bara larmar det konstant. Så när man sitter och pratar i telefon så folk bara, vad är det som låter? Så bara, bling, 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 bling. Ja, det finns vissa grejer. Ja, vi kan ta en liten grej lite. Till bara. Allting finns ju då att läsa på elbilen.se såklart, men det finns en del om chassit och sånt där också. Och massa grejer. Jag råkade bland annat ut för att sitta med farthållare, komma in i en lite snävare kurva, och då går ju ESP in bara sådär. Och så hoppar farthållaren ur och grejer. Men bara en sån sak som nyckeln till bilen. Den funkar i princip aldrig. Du trycker en gång för att bilen ska öppna. Ingenting händer. Får man vänta 30 sekunder. Sen kan man trycka igen. Och sen kanske bilen öppnas. Det finns en nyckel för att öppna bagageluckan på nyckeln då. Trycker man på den, tycker man inte att det händer någonting, så då trycker man en gång till och precis då så öppnar den lite grann och så stänger den luckan igen och så håller den på så där. Jag hade verkligen velat att Fisker Ocean var en bra bil. Jag var till och med lite beställningstrigger happy på en Sport då, den riktigt billiga versionen där. Och jag tycker att det är ett coolt märke. Jag tycker det är bra att den byggs i Europa och sånt där. Vilket ska framhållas.
Österrike va?
Ja, hos Magna Steyr som bland annat byggt BMW 5-serie och Mercedes G-Wagen. Men jag är ledsen att säga det. Bilen är ju inte klar. Vår rubrik som den kan läsas under blir ta tillbaka bilen Fisker, dra tillbaka bilen.
Fisker har ju varit väldigt tydlig med att bilen inte är klar och att saker och ting kommer sen. Det är ju det som fortsätter bita dem i liksom alla recensioner går ju ut på samma sak. Bilen är inte färdig. Varför finns den? Varför har man släppt den?
Mm. Det är inte den första tillverkaren som låter köparna vara betatestare.
Det är mer standard idag också. Det har blivit... Jag sitter i en EX30 just nu.
Ja, exakt. Och det här har ju blivit en fara på ett visst sätt också. Att det är viktiga funktioner som inte är klara. Men framförallt är det ju tröttsamt som ägare då. Andra som har upplevt det här problemet, så har jag sett på forum, de tycker det är lite coolt att de får vara betatestare. Vara med och märka vilka grejer som inte fungerar på sina bilar. Eller så är det ett försvarsmekanism i kroppen mot att nu har jag lagt ut vilket den här fisken kostar med extrem lite utrustning. 820 000 spänn på en bil som har färre funktioner än en bil från 2007 till exempel.
Det där fick jag också ganska mycket av Seeker-ägaren när jag publicerade min Seeker-video om att man får räkna med att det är lite problem i början när man köper en ny bil. Och jag håller ju absolut inte med. Jag tycker att tillverkaren borde kunna... småbuggar, absolut. Mm. Men helt system som inte funkar, det så kan vi inte ha det. Nej. Och jag tycker att det är synd att vi håller på att normalisera det här.
Mm.
Det beteendet. Det är därför jag blev så glad med att köra smycken också.
Det gör vi. Det ska ju dock sägas att jag tror att normaliseringen är redan här sedan länge. Sedan innan vår tid, Kristoffer. Det är bara att nu handlar det så mycket om mjukvara som vi ser och kan värdera. Men jag fick beskrivet för mig för inte så länge som hur det gick till med Volvo V50. Lanserades. Det var visst en buggfest av rang och det var inte bara mjukvara utan det var
V50 är ju känd för att vara en ganska katastrof till bil.
Allt som det är skönt att ha dig som förtydligar vad jag försöker säga diplomatiskt. Det gick så långt så att felkoder börjades, det som inte ansågs vara relevant för stunden gömdes och egentligen kunde det där efter om det fanns mer granskande magasin på den tiden kunna sluta i ganska så tråkiga rubriker för Volvo. Men det släpps. Det är ju en bransch som bilbranschen är ju en bransch som har samma mjukvaruproblem som alla andra. Det är komplicerat. Det finns buggar. Det är svårt. Det är långa processer. Men just bilar är så central del av det vi gör. Och när de inte funkar så kan det också dessutom vara direkt farligt. Och de är väldigt dyra.
Ja, precis. Det är ju framförallt det.
Har vi problem med en mobiltelefon? Ja, men då får vi skaffa en ny mobiltelefon. Det blir inte jättedyrt att göra det. Och det sabbar inte dagen för oss. Men att hålla på och åka ut och in med verkstad med en bil som vi dessutom betalar 10 000 i månaden för. Och få ta ledigt från jobbet för att göra det. Det är större bekymmer.
Dessutom är det en, du kan inte åka i 120 km i timmen i en mobiltelefon heller. Det här är någonting som du färdas framåt med som väger jättemycket och som utsätter dig och andra fara för en... Det kan göra ont.
Fara, ja.
Ja. Och det är där också jag tycker det börjar bli allvarligt. Nu har jag inte sagt att några av de här systemen som varnade för att de inte fungerade. Det vet jag inte. Jag hade ingen lust att pröva nödbroms eller sånt riktigt. Men det är så synd. Jag hade verkligen velat att det skulle vara bra.
Och nu har ju Fisker ganska stora ekonomiska problem. Nu är det ju rykten om att de har tagit in konsulter som ska hjälpa till med en eventuell konkursansökan. Här i Sverige hade svenska Fisker-företaget problem bara nu senaste veckan. Där
det visade sig sen bero på någon teknikalitet att de inte hade...
Vi har fått officiellt svar från dem där. Och det var antalet styrelsemedlemmar som inte uppfyllde svensk lagpraxis. Så de har fram till den 7 maj på sig att fixa en fullvärdig styrelse i det svenska bolaget.
Men det är ju också, det är ju ett icke-problem i välfungerande bolag. Ska ju sägas.
Ja.
Det är ingen liten sak att bli tvångslikviderad av Bolagsverket. Det är inte så att det inte har gått ut lite meddelande innan att det här måste lösas.
Nej. Man kanske skulle ta styrelseposten där.
Det är förvånansvärt lätt att kapa bolag. Så, men å andra sidan...
Nej, inte, jag tänkte inte kapa, bara att inte hjälpa dem på traven sådär, så att det är klart.
Ja, men jag menar det. Å andra sidan, vem skulle få huvudbryn där? Du eller fiskar? Och då har vi Jocke som ska styra upp allting. Vad bra. Bara, nej, det var inte det som var tanken. Jag vill ju bara ha fame och förmögenhet då, tänkte Jocke. Men, nej,
exakt,
det
så tänker jag alltid.
Henrik Fisker är ju en entreprenör i branschen som har varit med länge. Han har tidigare utmaningar bakom sig som har gått så där. Han får ju fram bilar. Det finns ju tidigare varianter.
Vi ska tillägga det här då. Om de tidigare bilarna där. De var ju då i ett bolag som heter Fisker Automotive som byggde den här Karma då. Det bolaget gick ju de facto i konkurs på grund av en underleverantör som inte kunde leverera. Och sen har ju den här bilen Karma haft fler liv än man har i Karma. Så vi behöver inte gå in på det. Utan för nu heter ju bolaget Karma istället och så vidare. Fast Fisker har ingenting med det att göra. Man sålde av pressverktyg och The Intelligence, så att säga. De som bygger den här Fisker-bilarna nu är ju Fisker Inc. Sen att de har samma logotyp som Fisker Automotive, det är ju en lycklig slump i sammanhanget. Ja.
Och att Henrik Fisker ligger då bakom. Det är ju tyvärr så att det finns ju inte kapital till det här nu. Det är många bolag som har haft en potentiell framtid, god framtid, men som inte längre klarar att få nytt kapital, och det inkluderar ju exempelvis Svenska Cake som ju lyckas få fram produkter. Vi hade ju lastbilstillverkaren där som visserligen fick problem med batterileveranserna, svenska
Vessla också, annat svenskt
Vessla har vi
el.
Och det är väl troligen så att Fisker Ocean hade överlevt, eller hela bolaget hade överlevt de här dåliga recensionerna om de hade varit mer dels transparenta om att det här är bilar som vi tillsammans testar.
Fast det tycker jag ändå att de har varit.
Ja, det har de faktiskt hela,
alltså redan innan de levererade första kundbilen så sa de ju att systemet inte var färdigt.
Fast de har ju försökt hålla dem borta från journalister då. Istället för att framhäva dem och köra med ny grabbar och tjejer, så testar vi det här tillsammans. Säg vad ni vill med de här bilarna, men vi vill också gärna höra vad ni tycker och tänker här. Då blir det en viss mer ödmjuk. Men istället så har då till exempel, som i Market Brownley fall, fått gå då till återförsäljare, en återförsäljare, och då få ut en bil som dessutom uppenbarligen inte heller var i senaste lagret. Och det ska, alltså den krishanteringen som sen har uppstått där det pratas om att allt är hans fel, det är inte bilen som är dålig. Men också de här inspel, det finns någon inspelning då när den här återförsäljaren får samtal från Fisker, inte Henrik Fisker själv. Men, och sen har vi de här incidenterna också där journalist har blivit utskälld av Henrik Fiskers fru för att ha ställt kritiska frågor. Allt runt det här bolaget är så mycket amatörafton. Och tillsammans med att det inte går, att det är väldigt svårt i alla fall att få nytt kapital på marknaden just nu, för vi är i en lågkonjunktur i stor del av världen, gör nog att det här äventyret, ska vi säga tredje gången gilt för Henrik Fisker, nästa bil.
Oj, ja. I det här bolaget Fisker Inc, som inte har någonting med Fisker Automotive att göra, så finns det ju andra bilmodeller i pipeline, så att säga. Kanske inte i fysisk form, men vi har ju sett läckra renderingar på Pier och vad heter den, Alaska, den där pickuppen och lite sådana där grejer, så att Kajak heter det, såklart.
Pier, ja, Kajak och Ronin. Det är också intressant att försöka utveckla flera bilar samtidigt på det sättet. Det är ju inte, det är inte helt resursfritt.
Nej, det är ju livsfarligt såklart. Men kommer mer, gör det.
Tesla var ju ganska unika i att de lyckades ta sig igenom hela sin kritiska period där och faktiskt är idag liksom världens, en av, ja, säljer åtminstone en av bilarna som säljs mest. Det är ju många som försöker göra om det där, och jag tror inte att det kommer gå för så väldigt många, för att det är så otroligt mycket kapital som behövs. Det är enorma mängder. Är det något annat bolag som jag kan tänka mig av de här nya som kommer kunna klara det, kanske, så är det Rivian.
Bra. Inte Lucid.
Lucid har jag svårt att se hur de ska lyckas ta sig ur sin kris.
Ja, nej, men så ska vi följa EV Electra också. Det är inte många månader kvar innan det är dags för världslevet.
Precis.
Det är just nästan under vår värdighet att nämna det.
Vi ses i Trollhättan i juni, mina herrar.
7 var det, va?
Det gör vi.
7 juni ses vi där.
Ja,
ska vi fira hans födelsedag också.
Just det.
Det blir tårta.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Elbilsveckan. Om ni vill följa Peter Esse så kan man göra det på Peter Esse på i princip alla kanaler som finns. Framförallt YouTube är väl kanske det som är mest intressant här. Vill man läsa vad Joakim Dyredan skriver, då kan man gå in på elbilen.se, eller så kan man också prenumerera på tidningen om man tycker om att bläddra i papper. Och kan man skaffa Elbilen Plus så får man den här podden reklamfritt. Och är det så att man skulle vara lite intresserad av vad jag håller på med, så finns jag på Elbilsmagasinet på de flesta olika kanaler också. Och så vill jag passa på att tacka Dennis Klarin för ett fantastiskt redigerat avsnitt. Här blir alltid lite jobbigt när vi kör länge och är flera personer. Så stort tack även till dig. Glöm inte att gå in på elbilsveckan.se för att diskutera den här veckans avsnitt. Så får ni så ska jag droppa en liten teaser här. Vänta, om ni lyssnar här på måndag när det här släpps, så kommer ni ha någonting annat att lyssna på imorgon bitti. Det blir spännande att se. Ha det fint, så hörs vi imorgon bitti då, helt enkelt. Annars så blir det nästa vecka. Hej på er.
Hej.
Hej då. Tja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.